Ja, Herre. Jesus, vi välkomnar dig in i den här stunden. Vi välkomnar dig in i förkunnelsen. Vi välkomnar dig på alla sätt, Herre, i lovsång och i bön. Vi välkomnar dig till nattvarden som vi ska få dela här sen, Herre. Vi ber att du ska komma med din ande och undervisa oss om vad det betyder att du är helig, Herre. Vad innebär det för oss, för våra liv, att du är helig, Jesus? Och vi upplyfter ditt namn, Herre. Vi prisar dig. Sätter dig i centrum för den här stunden, för förkunnelsen också. Bara tacka dig för ditt ord som du vill ska gå ut. Att du leder det in i varje människa. Att du ser varje hjärta här, Herre. Att du vill sätta dem i brand på ditt sätt, Herre, enligt din vilja. Att du vill leda orden in i varje människa. In i de situationer som vi står i. In i varje liv i det här rummet, Herre. Och för varje människa som lyssnar på det här i efterhand, kanske att du leder i det, Jesus. Att du lägger det till rätta i oss. När budskapen kan vara utmanande och till och med provocerande, Herre, så vill du bara leda det med din mildhet, Herre. Med din kärlek. Så att det blir till god frukt i våra liv, Jesus. Vi tackar dig för att du vill vara med på det viset. Vi välkomnar dig in nu i den här stunden. Tack, Herre, för att du är med oss. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack, Jesus. Det är en god höst vi har, hörni. En värme av sällan skådat slag så här närmar oss slutet på september. Vi har ett tema i Viskadalskyrkan som är brinnande hjärtan. Det är ett fantastiskt tema och jag tror att Gud har lagt det här av en anledning. Han leder oss i det här temat och vi började prata om Emmausvandrarna som sa när de mötte Jesus på vägen och när ordet öppnade sig för dem så kände de hur deras hjärtan brann och vi pratade om vad det kan få betyda för oss också, att då vill vi dela det med andra också. Att det leder oss vidare, att när skriften öppnas så får vi en vilja att berätta om det också när våra hjärtan sätts i brand. Sen så hade ni en gemenskapsdag här för 2 veckor sedan då Lasse predikade och vi fick lära oss att Gud vill döpa oss i helig eld och att det gör någonting med våra prioriteringar också. Och jag ska fortsätta på temat. Jag ska tala lite utifrån ett ganska utmanande tema kring renande eld. Och det förutsätter ju någonstans att det finns någonting som behöver renas. Jag har kämpat idag inför den här predikan. Jag kämpade med predikan i mina förberedelser. Jag inser att det här kan vara liksom utmanande. Eller jag ber att det ska vara utmanande för dig som har tagit emot Jesus. För dig som inte har tagit emot Jesus. Kanske lyssna på det här i efterhand så tror jag att det kommer lägga sig till rätta. Men det kan vara saker liksom som är märkliga eller provocerande rent av i ett sånt här tema. Utifrån den här rubriken. Vi ska snabbt gå in i Guds ord och jag vill läsa aposteln, lärjungen som Gud älskade, som Jesus älskade, Johannes. Han skriver i sitt första brev någonting som jag tänker ska ligga till grund när vi går vidare in i temat. Nu vill inte den hänga med här riktigt. Klickar du vidare eller läser den eller så? Ja, jag läser ifrån första Johannes brevet i alla fall. Och det är i första kapitlet och från 5:e versen. Det är ett stycke där som vi ska läsa. Där kom det. Där är det. Vi läser från 5:e versen i första Johannesbrevet. 1:e kapitlet. Detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans sons, blod renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss. I våra liv så har vi förhoppningsvis flera goda relationer med andra människor. Vi har förhoppningsvis sunda goda relationer. Då har vi också insett att det handlar om att ge och ta ibland. I relationer så inser vi att vi behöver anpassa oss efter andra människor. Det kan vara en hustru, eller när du får barn får du verkligen anpassa dig efter en annan människa, efter den nya relationen. I bästa fall har man en förstående motpart i det där, en hustru som förstår liksom vad det är för bagage du har med dig, eller ett barn som någon gång i livet i alla fall kommer fatta varför du betedde dig som du gjorde. Det är sunda relationer, och vi bär alla med oss lite bagage liksom in i en relation. Det finns en relation som står över alla de här andra relationerna. Din relation med Gud, med Jesus, ska få stå över de här andra relationerna. När du har tagit emot honom i ditt liv så kan det fortfarande vara utmanande, men din relation till Gud måste få stå över din relation till din partner, till och med till dina barn. Det där kan utmana oss. Och den som inte har tagit emot den här relationen till Gud, tagit emot den här gemenskapen med Jesus, för den personen så är det givetvis ännu mer utmanande att tänka i de här tankarna. Men det finns en relation till universums skapare, han som har skapat dig, han som har skapat den här världen. Du har en far i himlen, den relationen står över allt annat. När du har tagit emot honom så är det den relationen som är den viktigaste. Sen bryr ju Gud sig om våra relationer med andra människor. Det är superviktigt. Det går hela vägen tillbaka till de 10 budorden som handlar jättemycket om hur vi bemöter andra människor. Hur vi ska förvalta våra relationer till varandra. Men över dem står några bud om hur vi ska se på Gud, att han står först. Och du som har tackat ja till Jesus, du som lever i en relation med honom, du har förhoppningsvis också insett att du har lite bagage i den relationen som du behöver ta hand om. Var och en av oss bär med oss saker in i mötet med Gud, in i relationen med Jesus, som vi behöver arbeta med. Du behöver anpassa dig efter Gud när du möter honom. Du behöver anpassa dig lite efter Jesus när du lär känna honom, tar emot honom och den relationen. För vi har lite dåliga nyheter i detta. Gud kommer inte anpassa sig efter dig. Han kommer inte förändras efter dig. Tyvärr så är det. Det finns också goda nyheter i detta. Och det är att han inte kommer anpassa sig efter dig. Gud kommer inte förändras. Det är både goda och dåliga nyheter för dig, beroende på hur du känner dig för stunden. Gud har lovat att hjälpa dig. Han har lovat att förlåta dig. Han har lovat att inte avvisa dig när du söker honom. Han har lovat dig liv, kärlek, liv i överflöd. Och det gäller lika mycket igår som idag, som imorgon. Han kommer aldrig förändras. De löftena han har gett dig kommer aldrig heller förändras. Så han kommer inte rucka i det avseendet. Men du bär med dig saker som du behöver jobba med. Han kommer möta dig med tålamod. Han kommer möta dig med kärlek. Han kommer möta dig i nåd. Men det finns saker som du kommer behöva arbeta med. Och frågan är ju lite bara som en parentes. Hade Gud varit värd att tjäna om han anpassade sig efter dig? Hade han varit värd att tillbe om han anpassade sig efter en människa i mötet med henne? Hade han varit värd att ge sitt liv för om han liksom flyttade sig lite efter vad vinden blåser? Jag tror inte det. Det är inte min uppfattning i alla fall. Han kommer inte förändras. Gud är ljus och inget mörker finns i honom, skriver Johannes. Men du och jag bär på lite mörker. Du och jag bär på saker som vi kanske behöver bli av med. Som vi kanske behöver släppa. Det finns saker som vi kanske måste börja göra i mötet med Jesus. Och det här gäller varje människa. Där är Bibeln väldigt tydlig. Liksom. Detta gäller var och en av oss. Och ni känner igen från senast här att jag ibland kör några snabba korta bibelord bara för att etablera en sanning här. Och det är en biblisk sanning att var och en behöver komma till Jesus och anpassa sig efter honom. Så 3 snabba bibelord, är ni med på det? Säg amen. Amen. Första Johannesbrevet har vi redan läst här. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. I Romarbrevet 3:23 står det: alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och Ordspråksbokens 20 kapitel 9 versen säger så här: vem kan säga, jag har bevarat mitt hjärta rent, jag är fri från synd. Bara för att någonstans liksom, vi ska vara överens om här att var och en av oss behöver liksom, i mötet med Gud behöver vi se lite till oss själva. Vad är det jag behöver släppa? Vad är det jag behöver göra? Hur behöver jag förändras? För att Gud ger oss ett förvandlat liv. Och vad ska det innebära för mig? Är vi överens om att vi alla behöver det här? Säg amen. 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 Alla behöver inse detta. Särskilt kristna kanske. För om vi går ut och tänker att vi inte behöver detta, då kommer vi aldrig kunna övertyga någon annan om att de behöver det. Vi kan inte vara sämre. Vi ska ju vara Guds folk på den här jorden. Vi behöver inse att vi behöver detta. Och därefter så kan vi börja liksom leda folk in i Guds kärlek. Men det är också lätt att se hos andra. Det är lätt att se hos någon annan. Egoismen eller girigheten. Åh, den har ny bil igen. Eller liksom, måste alltid ha den senaste telefonen. Vi kan se liksom stolthet och högmod hos andra. Och vi kan se liksom hur andra människor dömer folk. Det kan vi se. Det är ofta lättare. Jag inser att vissa har ju liksom det omvända problemet att man bara ser fel i sig själv. Jag inser det, att det finns de som gör det också. Men för en kristens del så behöver vi se oss själva i spegeln i första hand. Vi behöver först spegla oss själva, och spegeln heter Jesus Kristus. Alltså vi behöver spegla oss i honom. Det är den måttstocken vi har. Det är inte lätt att jämföra sig med honom. Vi behöver ju bli mer och mer kristuslika allt eftersom vi vandrar på den här jorden. Vi behöver spegla oss i honom, och det är Guds ande som får övertyga oss om vilka delar är det vi behöver jobba med. Det är Guds helige ande som undervisar oss om vår egen synd och om världens synd. Johannes då, han skriver ju i sitt brev där att om vi säger att vi inte har synd så bedrar vi oss själva. Okej, då har vi landat i det. Jag är en syndig människa. Det behöver vi alla inse. Att vi alla behöver Gud, vi behöver hans förlåtelse och nåd. Det han skriver i nästa vers där, mellan vers 8 och vers 9, så in i vers 9, då kommer han till någonting annat. Då skriver han att om vi bekänner våra synder, då kommer han förlåta oss. Och han kommer rena oss från all orättfärdighet. Så det börjar med att vi inser vårt eget mörker. Att Gud är ljus. Sen så kommer vi till någonting annat som Johannes skriver om, och det är en bekännelse. Och bekännelse, det finns kraft i det. Och det kan vi känna igen ifrån våra mänskliga relationer. När vi har liksom en hustru eller ett barn som vi har gjort orätt mot. När vi behöver be om ursäkt. När vi behöver erkänna det. Då känner vi igen att det finns kraft i det. Det känner vi igen för att det kan vara jobbigt. Att erkänna sina fel och brister mot en annan människa. Men det finns också en förvandlande kraft i det. När man har bekänt och fått förlåtelse. Vilket nytt liv det skulle kunna ge. Det finns kraft i den bekännelsen. Det gäller i våra mänskliga relationer, men det gäller ännu mer i din relation med Gud. Det finns kraft i bekännelsen till Gud. Och vi måste komma ihåg detta som kristna, som bekännande kristna. Det är för övrigt någonting som vi brukar säga, bekännande kristen. Det är någonting vi säger om folk som står för att man har tagit emot Jesus. Men kan vi kanske komma till att vara bekännande kristna i det avseendet att vi fortsätter leva i bekännelsen. Låt det få vara en bekännande kristen, den som hela tiden lever i bekännelsen till Gud. Men det kan vara jobbigt att möta Gud i det också. Det kan vara jobbigt i bönen. Även om du sitter själv på din kammare och söker honom hans ansikte, så kan det ändå vara jobbigt att tala ut liksom vad mitt mörker är. Alltså det där utmanar oss, även om det inte är någon annan i närheten, så utmanar det oss liksom att möta honom med vårt eget mörker. Vi kan känna att vi inte är värdiga ens att tala till honom med det som vi bär på. Men då har jag återigen lite dåliga nyheter åt oss, och det är att Gud vet redan allt om dig. Det spelar ingen roll om du säger det till honom i kammaren eller inte, han vet ju det om dig, tyvärr. Men jag har också goda nyheter, och det är att han vet allt om dig. Så det spelar ingen roll att försöka hålla på det. Han väntar ju bara på att du ska möta honom i det. Han väntar ju bara på att du ska öppna upp liksom och visa att här har jag mitt mörker. Här har jag mitt problem, Gud. Kom med ditt ljus, upprätta mig och hjälp mig i detta. så det är goda nyheter. Det är evangelium att han känner dig så pass bra att du behöver egentligen inte säga det. Men han vill att du ska säga det. Jag tänker lite på hur Jesus möter folk. Han kunde möta en blind människa och fråga, vad vill du att jag gör för dig? Det är ganska uppenbart för de flesta liksom att han vill se igen. Men Gud möter och han frågar, vad vill du att jag gör för dig? Och det är upp till oss att tala ut liksom. Var vill du att jag ska hela? Var vill du att jag ska upprätta? Hur vill du att jag ska spendera min kraft på dig just i det här ögonblicket? Vi ska gå till en text i Gamla testamentet. En text om bekännelse. Välkänd text också på många sätt. Vi ska gå till Jesaja. Jesaja bok kapitel 6. När profeten Jesaja får sin kallelse från Gud. Där händer lite saker. Jag tänkte vi ska stanna upp lite vid vers 5-7 i Jesaja kapitel 6. Då sade jag, ve mig, jag förgås, för jag är en man med orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar och mina ögon har sett kungen, Herren Sebaot. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han hade tagit från altaret med tång. Med det rörde han vid min mun och sa, när detta har rört vid dina läppar är din skuld borttagen och din synd försonad. Amen. Det här är en berättelse om bekännelse. Också en berättelse om kallelse, men jag tänkte det tar vi en annan gång. Jag vill stanna upp vid bekännelsen här. Jesaja, han möter Guds helighet. Han möter liksom den här tillbedjan av seraferna. Det är ett mäktigt möte med Gud. Och han inser att jag bär på mörker. Han inser också att han lever bland ett folk som bär på någonting. Och han är väldigt specifik i detta. Jesaja säger att jag är en man med orena läppar. Jag bor bland ett folk med orena läppar. Han är väldigt tydlig med vad det är som han brottas med. Och likadant så blir renandet väldigt specifikt i det här fallet. Jag tror inte vi ska missa det. Att Jesaja säger, jag har en man med orena läppar, jag bor bland ett folk med orena läppar. Och kolet får vidröra läpparna. Och han blir renad. Jag tror att det ligger en hemlighet i detta. Att vi ska vara väldigt specifika med Gud. Jag tror inte att det är någonting fel med liksom den här lite allmänna, bredare syndabekännelsen. Men ibland så tror jag att i ditt möte med Gud, på din kammare, det behöver inte vara bland folk, då ska du vara väldigt specifik med Gud. Var är det du vill ha det kolet? För Gud står beredd. Han har redan förberett den elden, om vi så vill. Vi talar ju om eld och brinnande hjärtan här. Han har förberett det där för dig. Men han frågar dig i mötet, var vill du ha detta? Var vill du att jag ska vidröra dig med detta? Jesaja är väldigt tydlig. Jag är en man med orena läppar. Gud kommer med ett glödande kol. Han kommer med sin eld, sin heliga, renande eld. Och han renar honom. Han rör vid läpparna och renar honom där. Jag tror att det ligger någonting i detta som vi ska ta med oss. Kanske sen när vi delar nattvard. Att du tar med dig liksom någonting specifikt. Bara bär det med dig i nattvarden. Vi ska pröva oss själva, står det, när vi tar nattvarden. Låt det här få bli liksom en stund sen då du prövar ditt inre, prövar ditt liv liksom. Och försök att möta Gud i det där lilla mörkret. Be att han ska rena dig på det området just. Kanske är det ditt hjärta rent av som du behöver liksom Guds heliga eld. Låt det få bli det. I första Samuelsboken så står det att Herren ser till hjärtat. Jag tror inte att det är fel att tänka det liksom. Att den här hösten kanske så får vi göra någonting för våra hjärtan. Att han får sätta dem i brand. Det är också en process. Alltså, tron är ju någonting som växer. Det är någonting som lever. Din relation med Gud är någonting som växer. Och det är något levande. Så jag tror också att det kan finnas en process i detta. Att det inte alltid blir ett direkt helande, ett direkt renande. Och det vet vi liksom som människor att vi behöver brottas med samma saker. Liksom, ett tag kanske. Vissa blir rena ögonblickligen. Och det är bara att säga halleluja och amen till det. Men en del av oss behöver tiden för att brottas, för att bli rena. Precis som mänskliga relationer mognar med tiden, så behöver du i din relation till Gud också växa och mogna. Renandet kan komma över tid. Vi ska gå till Lukas 17 kapitel och läsa om ett exempel på, eller som en bild av detta. I Lukas 17 kapitel så är Jesus ute och går igen, och han möter 10 spetälska män. Vi ska läsa i Lukas 17 från vers 12. När han var på väg in i en by möttes han av 10 spetälska män. De stannade på avstånd och ropade: Jesus, mästare, förbarma dig över oss. Han såg dem och sa till dem: gå och visa er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. Alltså, de blev inte rena i mötet med Jesus. De blev rena på vägen, enligt hans befallning. Liksom. Ibland så är det så att vi behöver den där vägen på oss för att bli rena, för att nå det där helandet. För en del behövs lite tid, och där krävs det ödmjukhet. Och vi behöver vara ödmjuka mot oss själva. Vi behöver också vara ödmjuka mot andra. Att det händer inte alltid med en gång. Vi behöver vara tålmodiga. Vi behöver be till den heliga ande att han ska ge oss tålamod, både med oss själva och med andra. Kanske allra mest i de närmaste relationerna vi har. Att där behöver vi tålamod, vi behöver kärlek och vi behöver vara förlåtande. Det krävs ödmjukhet. Och vi behöver leva i bekännelsen och komma ihåg att vi själva behöver det lika mycket som den andra. Vi behöver leva liksom i en nära relation med Gud, så att vi fortsätter fylla på det där glödande kolet. Att den där elden får fortsätta fyllas på. Och vi ska gå till en annan berättelse också kring vad den här elden får betyda i våra liv, i vårt innersta. Vi ska gå till en berättelse i Daniels bok. I 3:e kapitlet, där finns det en ganska speciell eld som jag vill stanna upp lite vid. I Daniel kapitel 3 där så lever ju folket i exil i Babel. Och Daniel har 3 vänner som har trotsat ett påbud från kungen där. Kungen vill att man ska falla ner och tillbe en staty. Men det vill ju inte de här 3 vännerna, för att man tillber ingen annan än Gud. Och de står väldigt fast i det. De är trofasta och de förtröstar på Gud. Så de står emot kungen i det här. Och då blir ju konungen då, Nebukadnessar, han blir rasande. Och vi ska gå in i 19:e versen i Daniel 3. Och så ska vi läsa ett lite längre stycke där. Är det okej, eller? Säg amen. Amen. Ni vaknar fortfarande. Så från 19:e versen i Daniel kapitel 3 så läser vi: då fylldes Nebukadnessar av vrede mot Shadrach, Meshach och Abednego, så att hans ansiktsuttryck förvandlades. Han befallde att man skulle göra ugnen 7 gånger hetare än man någonsin sett den vara. Och han befallde några av de starkaste männen i hans här att binda Shadrach, Meshach och Abednego och kasta dem i den brinnande ugnen. Så bands de, iförda sina byxor, mantlar, mössor och andra kläder, och kastades i den brinnande ugnen. Men eftersom kungens befallning var så sträng och ugnen blivit så starkt upphettad, blev männen som förde dit Shadrach, Meshach och Abednego själva dödade av eldslågorna. Och de 3 männen, Shadrach, Meshach och Abednego, föll bundna ner i den brinnande ugnen. Då blev Nebukadnessar förskräckt. Han reste sig hastigt och frågade sina rådsherrar: var det inte 3 män vi band och kastade i elden? Det svarade kungen: jo visst, o konung. Då sade han: men nu ser jag 4 män gå lösa och lediga in i elden, helt oskadda, och den 4:e ser ut som en gudason. Sedan gick Nebukadnessar fram till den brinnande ugnens öppning och ropade: Shadrach, Meshach och Abednego, ni den högste gudens tjänare, kom ut, kom hit. Då kom Shadrach, Meshach och Abednego ut ur elden. Och satraperna, guvernörerna, ståthållarna och kungens rådsherrar samlades där och såg att elden inte hade haft någon makt över männens kroppar, att deras huvudhår inte hade svetts och att deras kläder inte skadats. Man kunde inte ens känna att det luktade bränt. Amen. Det är någonting här i Man brukar ju stanna upp vid den här fjärde mannen. Den är spännande. Den vanligaste tolkningen är ju att det är Jesus som möter dem i den här elden. Att han är med dem i den tuffaste av situationer. Men det jag vill stanna upp vid är lite vad den här elden gör och inte gör. De här tre killarna, de kastas in där bundna. De binds och de kastas i. De tvingas inte dit på något annat sätt. Men någonting är det som försvinner där i. Och det är ju inte deras kläder. Det är inte deras huvudhår. De kommer ut och de luktar inte ens bränt. Men de kommer ut själva. Det är någonting som försvinner i den där elden. Och det är det som binder dem. De kastas in bundna. Man binder dem och kastar i dem. De går runt där inne sen lediga. Och de kommer ut, de luktar inte ens bränt. Det är någonting som försvinner när Gud kontrollerar den elden. För det här var en eld som var ämnad för ont. Men han vände den där förbannelsen till välsignelse. Den elden var inte längre kungens. Den elden var inte längre människors eld. Det var Gud som tog kontroll över den situationen. Det där var Guds eld. Och Guds eld, den kan bränna bort det som binder dig. Alltså när du kastas in i den elden, då kan Gud vara där med sin hand och göra liksom nytt liv. Han kan komma dit med sin kraft och han kan bränna bort det som du inte behöver, men spara det som du ska ha. Så fungerar det med Guds eld. Och det kanske är någonting inför ditt nya liv som behöver brännas bort. Du kanske står i en sån eld just nu och det är någonting som behöver gå bort för ditt nya liv. Gud har siktet inställt på framtiden för dig. Och det är kanske någonting du behöver lämna bakom dig. Lämna där. Och det är det som Guds eld kan göra i våra liv. Så när vi ber om brinnande hjärtan, så ber vi också att han ska bränna bort det som vi inte behöver. Det som vi inte ska ha med oss in i framtiden. Det är vår bön. Och han kan kontrollera varenda situation. Alltså är det tvivel du bär på, så kan han bränna bort det. Då ber vi det, att han ska bränna bort allt tvivel. Det kanske är stolthet eller avundsjuka. Låt honom få bränna bort det så att du kan gå in i ett nytt liv. Det kanske inte är så skönt alla gånger att lämna liksom saker bakom. Det kan till och med vara så att vi inte vill släppa det som vi behöver släppa. Det kan vara utmanande för oss när saker behöver lämnas i dåtiden. Jag tänker lite för människor som har suttit i fängelse en väldigt lång tid i Sverige och andra länder. Då blir friheten någonting väldigt skrämmande. Har du suttit i liksom kanske flera decennier i fängelse, då vill du nästan stanna där. För att det är så skrämmande och så nytt, det som ligger utanför, att du vill liksom vara kvar där. Och jag tänker att det kan vara lite så i våra liv också. Det där nya livet kan vara lite skrämmande. Det kan vara lite liksom, man kan känna oro över det. Men låt oss be då att även den oron får försvinna. Att han får bränna bort den rädslan. Så att du kan gå fram frimodig in i det nya livet. Det som han har tänkt för dig. Det kanske inte känns så, men den där elden är bra för dig. Vi behöver gå igenom lite av Guds eld ibland. Det kommer alla kristna behöva göra någon gång i livet. Och det kan vara liksom mer eller mindre så. Men vi kommer alla behöva möta den där elden och möta hans rening. Vi ska gå till ett till stycke i Gamla testamentet. Den sista bibeltext där för idag. Det är Jeremia i 18 kapitlet. I Jeremias 18 kapitel så ska vi se någonting mer här som talar till oss om vad Guds eld kan få göra. Så i Jeremia 18 från vers 3 ska vi läsa. Och Jeremia har ju då fått en uppmaning från Gud att gå till en krukmakare. Så vi ska läsa från tredje versen där. I 18 kapitlet. Då gick jag ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan. Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde det till ett annat kärl, så som han ville ha det. Och Herrens ord kom till mig. Han sa, kan jag inte göra med er, ni av Israels hus, så som den krukmakaren gör, säger Herren. Som leran i krukmakarens hand, så är ni i min hand, Israels hus. Här får vi en bild av folket, men det är också en bild av var och en av oss. Alltså att vi är i Guds hand. Han formar oss. Han kan forma oss, forma om oss. Var och en av oss. Vi som Guds folk blir formade av honom, men du som enskild kristen blir också formad av honom. Du är i hans hand. Han håller dig i sin hand. Och han har en tanke för ditt liv och för vad du ska få göra imorgon och i framtiden. Och han vill forma dig utefter vad han behöver dig för. För vi står ju till hans tjänst. Är du en lärjunge så är du hans medarbetare i den här världen. Så han har en tanke för dig. Han vill att du ska fungera i den här världen. Men det är någonting som inte står i den här texten som man ska ha med sig. Och det är att det där lerkärlet, det kommer inte göra någon nytta om det inte går in i ugnen. Alltså det där lerkärlet, det kommer tappa sin förmåga att hålla liksom vatten inne eller vin eller vad det kan vara. Det kommer tappa den förmågan om det inte går genom elden och härdas. Alltså det kärlet som ska hålla det levande vattnet som vi får säga i våra liv, det kommer att gå sönder och det kommer bara rinna ut. Det kommer bara gå till spillo om vi inte går genom elden och blir härdade. För det är den där ugnen som den där formen som Gud har gjort, det är där den sätter sig. Det är så han härdar dig. Det är så du uppnår din sanna funktion. Och det är sant för våra liv. Alltså han formar oss, men någon gång så kommer du upptäcka att du befinner dig i den där ugnen. Och det kan vara svårt, men vi måste försöka komma ihåg att det kanske är för att han vill forma dig för någonting. Nu vill han härda dig för någonting som ligger framför. Han vill förbereda dig. Den där elden är helt nödvändig för att du ska fungera så som det är tänkt. Jesus. Han kommer stärka dig i det där. Han kommer härda dig i den elden. Och det är inte alltid bekvämt. Men precis som det var för Daniels vänner så vänder han den förbannelsen till en välsignelse. Han står över varje situation. Och han kan vända den brinnande ugnen som var ämnad för din död. Det kommer han vända till nytt liv. Han har visat det på korset redan. Det bästa exemplet vi har på detta. Hur han vänder ett tortyrredskap och ett sätt att avrätta människor. Det vänder han på. Vi använder det idag som ett tecken på liv och tro och kärlek. Inte alls vad det var ämnat för från början. Men han vänder den förbannelsen till välsignelse. Och han får göra detsamma i ditt liv. Om du går genom elden så kan han vända det. Han kan använda det i ditt liv. Jag bara ber att vi ska ta med oss detta in i nattvarden, i lovsången nu. Att vi ska bara få öppna upp våra hjärtan. Du behöver inte tala ut det. Men vänd dig till honom med det du bär på. Det område i ditt liv som du behöver hans heliga kraft. Hans heliga ande, öppna upp det i nattvarden. Ta den stunden, det är en helig stund tillsammans här med bröder och systrar att vända upp till honom och öppna upp inför honom. Jesus, vi tackar dig för ditt ord. Jesus, vi tackar dig för att du är densamme igår, idag, i all evighet. Att du inte anpassar dig efter oss här, utan att vi får anpassa oss efter dig. Att vi inte är perfekta, men det är för att den här världen är inte perfekt, men du var det. Och att vi bara får se på dig, vi speglar oss i dig, Herre. Tack för att det är inte ute med oss, Herre. Den som går igenom en eld nu, jag ber att du bara ska leda i det. Att du ska finnas där. Att du ska härda. Att det är för ett nytt liv, Herre. Tack för att du är med på det viset. Jag ber att det här ska landa rätt i varje människa. Att vi inte ska gå hit härifrån nedslagna, utan vi ska gå härifrån upprättade av ditt ord. Och vi ber att tillbedjan nu liksom ska bara få sprida kärlek in i oss och till dem vi möter. Ge oss kraft för den här veckan. Ge oss kraft för den framtid som du har för oss. Tack för att vi är i din hand, att du formar oss. Tackar dig för din kärlek och din nåd. Jag ber att den här nattvarden ska få vara en helig stund och att vi ska få ett möte med dig i det. Att vi ska få påminna oss om att du vänder förbannelse till välsignelse. Att vi får påminna oss om vad du gjorde på korset och att du finns över varje situation. Att du kan vända varje situation, att du kommer med din förvandlande kraft, Herre. Och att vi får bara vända oss till dig med det vi bär på. Tack för att du redan vet allt om oss. Det finns ingen mening med att vi ska dölja någonting för dig, för det går inte, Herre. Tack för att vi får vända oss till dig med öppna hjärtan och att du kan svara oss med din heliga eld, Herre. Att du kan rena oss. I Jesu namn. Amen.